Det är en sak som jag stör mig sjukt mycket på.
Mm.
Och det är alla människor som tror att du heter PO.
Mm.
Och eftersom jag blir så här otroligt provocerad och vill rätta varenda människa på hela internet som skriver PO istället för PO. Mm. Hur ska det då inte vara för dig?
Jag har nästan gett upp, tror jag. På något konstigt sätt. Och ja, i vissa stunder är det nästan som att jag tänker att jag skulle byta namn till Per-Olof. Bara för att slippa skiten. Liksom.
Men kallar folk det även muntligt för PO?
Oh ja, det händer hela tiden.
Rättar du dem inte då?
Jo, det gör jag. Jo, det gör jag, absolut. Men det är som att det inte hjälper. Du vet att jag kan ju mejla någon till exempel. Och så undertecknar jag med mitt namn. Och det står ju också liksom i brevhuvudet och sådär. Så står det vad jag heter. Och sen så kommer det tillbaka svar på mejlet.
Hej PO.
Ja.
Ja.
I olika varianter. Liksom med punkt eller med bindestreck eller med mellanslag eller så. Liksom. Och så svarar jag och undertecknar liksom PO. Och så kommer det ändå tillbaka. Hej PO, tack för ditt svar. Så här, som att ja, jo, jag ser vad du skriver, men jag tror nog att du har stavat ditt eget namn fel. Liksom.
Det är så jättekonstigt.
Mm.
Och särskilt tycker jag när det är journalister. För som journalist så får man ju lära sig jättetidigt att man skriver inte fel på någons namn. Man dubbelkollar. Man får aldrig förutsätta att någon stavar på ett visst sätt. Eller bara för att man själv är van vid det och så.
Mm.
Men jag har ju alltså då varit med om att jag har skrivit artiklar typ som Svastining och nämnt ditt namn. Mm. Och så är det någon som sitter och ändrar om stavningen på ditt namn i en artikel som jag har skrivit som känner dig.
Mm.
Det är helt sjukt.
Mm. Det har hänt mig massor med gånger också att jag har levererat artiklar till tidningar och undertecknat dem i mitt namn. Och sen så sitter det då en redigerare eller en korrläsare, fanns det väl förr i tiden liksom. Som då rättar mitt namn.
Så men att, kan vi åtminstone så försöka, kan vi åtminstone hoppas att våra poddlyssnare nu, från och med nu vet att du heter PO.
Mm.
Versalt P, gement O, det är inte en förkortning, uttalas PO.
Men Norrlandspodden jobbar vi med. Det är ytterligare en sån här jobbig nedläggning på gång av ett stort norrländskt sjukhus.
Det är inte ett jättestort sjukhus, men det är ett sjukhus.
Det är ändå ett sjukhus. De har BB och de har ortopedi och de har kirurgi och de har akut
ett sjukvård.
Det är ett sjukhus med allt vad det innebär i Sollefteå i Västernorrlands län, Ångermanland.
Inte att förväxla med Skellefteå.
Nej, det ligger någon helt annanstans. I ett helt annat län.
Mm. Men Sollefteå. Sollefteå sjukhus är då nedläggningshotat.
Mm.
Anledningen, lite kort bakgrund, är ju då att det här sjukhuset ligger i Västernorrlands län.
Mm.
Västernorrlands läns landsting. Och inom det landstinget finns det idag 3 sjukhus. Det är Sollefteå, det är Örnsköldsvik och det är Sundsvall.
Mm.
Och ekonomin i Västernorrlands läns landsting är åt helvete.
Mm.
Alltså den har varit misskött i åratal och går med stora underskott. Och någonting måste göras. Mm. Det är där de råder inget tvivel. Det måste göras någonting och det måste göras drastiska besparingar. Och nu så lutar det åt att vi lägger ner Sollefteå sjukhus. Det har diskuterats olika lösningar. Man har pratat om att lägga ner Örnsköldsviks sjukhus.
Mm.
Man har pratat om att lägga ner BB endast i Sollefteå och Örnsköldsvik. Och lite olika konstellationer. Mm. Men nu som sagt så är det Sollefteå sjukhus som är det mest hotade.
Är det inte väldigt, väldigt typiskt att när det ska sparas så väljer man med automatik att spara i inlandet?
Jo, det är typiskt. Det är ju också så att om man säger av de här tre städerna så är ju Sollefteå minst.
Jo, fast det har störst upptagningsområde rent geografiskt, måste man ändå konstatera. Örnsköldsvik har ju betydligt mycket närmare till Umeå till exempel än vad en Junselebo har till Sundsvall.
Japp, så är det. Definitivt. Så att, jo.
Jag tycker det finns en väldigt sorglig liksom, slentrian centraliseringsiver hos alla politiker. Tänk på det här med centrum och periferi. Att det liksom funkar på alla nivåer. Att om du är i Amerika så tycker du att Europa är en periferi. Står du mitt i Europa så tycker du att Sverige är en periferi. Står du i Stockholm så är Sundsvall en periferi. Och är du i Sundsvall så tycker du att Sollefteå är en periferi som man inte behöver bry sig om. Och så det här fortplantar sig. Och då får det till konsekvens att politikerna i landstinget i Sundsvall är beredda att fatta politiska beslut som om Stockholms politiker fattade liknande beslut som slog mot Sundsvall, så skulle man skrika högt och tycka att det var fruktansvärt och ett utslag av strukturell orättvisa. Men nu tycker man på något sätt att det är i sin ordning.
Det är så här också, en kort bakgrund, att det här i landstinget i Västernorrland, så är det ju, det är ju två landskap då. Det är Ångermanland och Medelpad, och Sundsvall ligger i Medelpad och de här andra städerna är Ångermanland. Och det här har ju utvecklat sig till en så att säga dragkamp och krig mellan landskapen betydligt mer än mellan olika politiska partier.
Mm.
Så att, självklart är det så. Och varje stad slåss för det som är bäst för dem.
Mm.
Och Sundsvall är den större staden.
Mm.
Och Örnsköldsvik är den större staden och ser sig själva då som viktigare. Så att, ja. Men ska vi nu tillägga, förra helgen tror jag det var, eller ja, ett par helger sedan, så var det en jättestor demonstration i Kramfors, som då är en annan stad i Ångermanland som ligger nära Sollefteå.
Eller relativt nära i alla fall.
Ja.
De är berörda i allra högsta grad.
De är berörda av den här nedläggningen. De har närmast till Sollefteå sjukhus.
Kramfors ligger i Ådalen, det som kallas för Ådalen. Och där det var stora demonstrationer 1931 som slutade med att arbetare blev skjutna. Och det här var den största demonstrationen, manifestationen, sedan 1931 i Ådalen, har jag fått höra.
Det pratas om att det var upp till 15 000 demonstranter, och det är alltså fler än som bor i hela Kramfors kommun som var ute på Kramfors gator och demonstrerade mot den här nedläggningen. Det som är intressant med det, det är ju vad sa riksmedia.
Ja, jag tror att jag fick höra av någon att Svenska Dagbladet hade haft en notis faktiskt.
Ja.
Och att det väl var någon snutt, tror jag, från de regionala nyheterna som plockades upp av Rapport eller Aktuellt. Någon liten kort bit. Men generellt sett, nej, inte särskilt mycket om det, givetvis. Och en demonstration med 15 000 personer, hade det ägt rum i Stockholm, Göteborg eller Malmö, så hade det givetvis varit en väldigt stor riksdag.
Det hade varit väldigt hög bevakning på den.
Ja.
Det skrevs ganska lite. Jag kan säga Sundsvalls tidning då, som ligger i närheten och i allra högsta grad är berörda och inblandade, skrev inte så mycket heller. Det var för att då samma dag i samband med den här demonstrationen så fick då landstingsrådet sparken. Och då blev det huvudnyheten snarare än demonstrationen. Även om möjligen kan jag tycka att demonstrationen är mer, har liksom ett större allmän intresse och nyhetsvärde ur händelsesynpunkt. Sådär. Alltså, lite mer action.
Men det är kanske lite jobbigt för Sundsvalls tidning att skriva om en sån sak, eftersom den här protesten ändå då handlar om en fråga som där Sundsvall har en avvikande åsikt.
Till tidningens försvar kan jag ju säga att vi sände ju och visade under dagen vad som hände. Mm. Det är mer frågan om vad man valde att stoppa in i papperstidningen sen och mm. ja. Så det var inte visst, så att den var obevakad.
Generellt är det ju så. Och jag tror att det är svårt för riksmedierna att plocka upp en sån här nyhet också. Därför att det är svårt att sätta den i kontext. Den här utdragna ockupationen av sjukstugan i Dorotea. Det har ju ett liknande läge i Västerbotten ungefär. Där du har kanske ännu mer polariserat. Men jag tänker på att det här är ju ohållbara situationer som de här regionerna befinner sig i, där det sker centraliseringar och du har liksom en allt större klyfta mellan stad och land och mellan kust och inland och mellan nord och syd ibland och sådär, och där du måste spara i en kommun eller du måste spara i ett landsting, så blir det nästan alltid så att det där spär på den liksom redan pågående klyftan mellan stad och land.
Det är också så svårt att säga. Det är så svårt att säga vad som är hönan och ägget här. Jag kan ligga liksom och grubbla mig fördärvad över det. Alltså flytta folk från Sollefteå eller från Ångermanlands inland för att samhällsservicen minskar, eller är det faktiskt så att samhällsservicen monteras ner för att det inte finns så många människor kvar? Fast det finns inte ett underlag.
Vänta nu. Ja, fast jag tycker att det där är en icke-fråga. Därför att de som bor kvar, hur få de än är, så har de ändå medborgerliga rättigheter. Mm. De är ändå skattebetalare. Och de ska ändå ha en likvärdig samhällsservice. Eller åtminstone någonting som liknar en likvärdig samhällsservice. Så att även om de är få, så är det ju ändå inte acceptabelt att de där få mammorna då som ska föda ska köra från Junsele till Sundsvall för att föda barn, och det tar ungefär 3 timmar enkel väg, och det är ingen som accepterar det någon annanstans i landet. Så att jag har väldigt svårt att förstå varför de här mammorna i Junsele ska acceptera den utvecklingen.
Vi har ett rejält problem som fortfarande är att för att du ska kunna ha ett sjukhus och ett fullt utrustat sjukhus som funkar dygnet runt och som kan göra akuta operationer och förlossningar och så krävs det ju, det kostar pengar. Mm. Det kostar väldigt mycket pengar. Hur många människor, det måste ju finnas ett minimum för hur många människor det kan finnas i ett underlag för att man ska kunna upprätthålla ett fungerande sjukhus. Du placerar ju inte ett nytt sjukhus vid Treriksröset.
Ja,
liksom.
Alltså det här är ju en intressant diskussion. Det finns ju inte så väldigt, väldigt långt ifrån Sollefteå. Om man åker liksom ut i obygden så passerar man någonting som numera är en liten by. Det var ett samhälle. Ett samhälle som heter Backe.
Mm.
Och om man svänger av där, vilket jag varmt kan rekommendera, så åker runt där på måfå, så kommer man fram till ett stort, gammalt, nedlagt lasarett som ligger där.
Backelasarett.
Som byggdes på 60-talet och ritades av Arthur von Schmalensee, han som skapade Konsumlådan och ritade stadshuset i Kiruna. Han ritade det där lasarettet som ligger där. Det var ett fullutrustat lasarett. Och som las just där, därför att inte för att det bodde jättemånga människor där eller för att man trodde att det skulle bo jättemånga människor där, utan helt enkelt för att det var en strategiskt vald plats med ett stort geografiskt upptagningsområde, och det byggdes under en tid då man hade inställningen att även om det här är ett avlångt land och ett glesbefolkat land, så ska människorna i det här landet ha ungefär likartad service. Och det här är ju en idé som har övergivits utan någon liksom vidare debatt eller några parlamentariska beslut eller några inriktningsbeslut som har fattats någonstans. Utan det här är bara någonting som har hänt. Och när du pratar så där så tänker jag att det där är en slags... det du gör är ju att du applicerar en marknadslogik på samhällsservice. När du pratar om underlag till exempel. Jag vet inte hur pass relevant det är när vi pratar om vård, skola och omsorg egentligen. Att det ska finnas ett underlag. Det är ju relevant när vi pratar om alltså rent kommersiella tjänster. Till exempel om du ska förlägga en butik någonstans, så är det logiska att du förlägger den butiken där du har ett underlag. Där det finns kunder. Men jag vet inte om vi ska använda samma logik på placeringen av vårdinrättningar eller skolor. Jag tycker nog personligen inte det.
Nej, men jag förstår hur du tänker, men kan vi säga, men om vi ändrar oss från underlag för en ort, om vi säger så här då, hur långt ska minsta avstånd vara för en människa i Sverige för tillgång till akutsjukvård? Om man skulle sätta en sån lägsta gräns, vart skulle du sätta den? Vad tycker du är rimligt?
Ja, vad ska man säga? Det där är ju en superkomplex fråga. Man skulle till att börja med så skulle man väl kanske behöva dela in landet i olika zoner. Liksom. Och sen så kanske man skulle ändå i rimlighetens namn då kanske ha, vilket ju redan är fallet fast det inte är liksom, det finns inget underlag för, utan det är ju redan så att beroende på var du bor så har du olika, så kan du ha olika förväntningar på vilken service du ska få. Och det kanske, en sån praxis kanske man måste ha. Så att väljer du att bosätta dig i fjällvärlden till exempel, eller du bor i fjällvärlden, så kanske du inte kan förvänta dig då att ha liksom akut sjukvård inom en timme, men du kanske borde kunna ha det inom 2 eller 3 timmar. Men Sollefteå är ingen obygd. Det bor ganska mycket människor i den där delen.
Mm. Och nu är det väl kanske inte Sollefteåborna som drabbas hårdast heller, utan människor som bor i mindre byar. Alltså, det är fortfarande Sollefteå kommun, men de som bor närmare eller Jämtlandsgränsen och sådär, som drabbas hårt.
Även de i Sollefteå måste ju sitta och köra till Sundsvall.
Men jag säger ju inte att inte det här är ett problem. Och det, om man ska prata om konsekvenserna, om nu det här sjukhuset läggs ner, vad du får för konsekvenser då för hela Ångermanlands inland, skulle man säga. Det är ju helt rimligt. Jag menar, skulle du välja att flytta till en ort med din nyblivna fru och ni tänker er att skaffa barn på en plats där det är 3 mil till närmsta sjukhus?
Nej, det gör man ju inte. Och det har man ju på något sätt undergrävt liksom alla framtidsscenarier för den orten, skulle jag säga. Det är ju som när man lägger ner byskolor eller lanthandeln stänger och sånt där. Det är irreversibelt.
Finns det någon?
Det är det som är det läskiga med det. Det är faktiskt att det är en irreversibel utveckling. Därför lägger man ner ett sjukhus i Sollefteå, så kommer det aldrig någonsin öppna ett sjukhus i Sollefteå igen. Det finns inte på kartan att det kan ske. Därför att som det nu är så finns det ändå en slags, det handlar ju också om demografi. Därför att nu när det finns ett sjukhus så finns det också läkare, akademiker på plats. Men säg att du skulle lägga ner det här, och om du 10 år fram i tiden ändrar dig av någon anledning och vill starta ett sjukhus igen, så kan du aldrig rekrytera den typen av människor från den samhällsklassen eller med akademisk utbildning till en sån ort igen. Och sen drar ju också, jag menar, om då alla utbildade sjuksköterskor och kirurger och läkare och liksom sådär vårdpersonal, administratörer, ekonomer försvinner från Sollefteå, så försvinner ju också underlag för kulturliv, för utbildning.
Alltså det, ja, men absolut, det blir en nedåtgående spiral. Alltså,
och då ska jag säga så här, då är det kört. Det går inte att reparera det. Det är helt och hållet irreversibelt. Och därför måste man ju se det, därför måste man ju också se det ur ett mycket större perspektiv. Det handlar inte bara om vårdbehov.
Kan man tänka sig ett mellanting mellan ett fullt utrustat sjukhus och ingenting? För det är någonstans där, tänker jag, man måste hamna. Jag kan ju, som nu då bor i det här länet som vi pratar om, i Sundsvall, där vi har då det största, kanske mest välutrustade sjukhuset, känner ju, trots att jag bor där då, att om jag skulle bli riktigt sjuk så vill ju inte jag vårdas på det sjukhuset. För att det finns inga resurser, det är som sjuksköterskor säger upp sig, de hittar inte specialister. Det är svårt att få välutbildad personal till det sjukhuset i Sundsvall.
Ja, visst.
Så jag skulle mycket, mycket hellre, om jag fick en livshotande sjukdom, vårdas i Umeå. Eller Uppsala.
Ja.
Och för mig spelar det då ingen roll att det är 30 mil till Umeå, så länge det inte handlar om akutsjukvård. Utan nu pratar jag om jag får en diagnos som jag vet att jag ska läggas in och opereras, så åker jag ju hellre till Umeå. Därför att vi har ju också det problemet. Svårigheten att rekrytera kompetent personal till de här små sjukhusen. Och ett annat problem som är de som jobbar fast på ett litet sjukhus där man kanske gör få operationer eller få ingrepp av ett visst slag, inte upprätthåller den kompetensen.
Jag vet, men det här är rationaliseringar, tycker jag. Jag tycker inte att det här är...
Man måste ju ta med dem i diskussionen.
Jag förstår, men det är inte argument. Jag tror att vilken dag som helst så föredrar nog pensionären som riskerar att halka och få lårbensbrott, eller mamman till pojken som cyklar omkull och bryter armen, tror jag föredrar en ringrostig läkare än ingen läkare alls.
Man måste ju kunna peka på det här problemet, och hur löser vi det bäst?
Det är tjänstemännens problem. Vi som medborgare och de politiker som vi röstar på, de ska slå vakt om våra vårdbehov, tycker jag. Och sen så tycker jag att man måste sätta det här i ett större perspektiv. Och om vi ska
det jag funderar på, det är, finns det sätt att fylla de här vårdbehoven av då framför allt, som jag ser det, akut sjukvård i glesbygd, där det inte finns möjlighet att hålla ett fullt utrustat stort sjukhus?
Det är klart det gör. Det går säkert att tänka nytt på massa sätt, och det går säkert att hitta mellanvägar.
Och det är väl det jag känner att vi måste göra. Att man måste försöka...
Det är inte
ditt och mitt jobb, kanske.
Nej.
Men... det är ju de konstruktiva lösningarna som behöver tas fram. Mm.
Jag tycker att man kan också faktiskt vidga den här frågan ytterligare. Därför att vi måste ju också fråga oss, varför har det här landstinget så ont om pengar? Du säger ju att det är misskött ekonomi och bla bla bla. Så. Det stämmer säkert. Det hade säkert gått att sköta det här landstinget på ett bättre och mer resurseffektivt sätt. Men den stora utmaningen ligger ju trots allt i att det är ett för litet inflöde av skattemedel till landsting och kommuner. Det är därför det är ju grundskälet till att de inte kan upprätthålla vård, skola och omsorg i Norrland eller i Norrlands inland. Och då måste vi titta på varför är det så? Produktiviteten är ganska hög. Det är inte jättestor arbetslöshet. Tittar vi på vad industrierna och på vad naturresurserna ger i de här regionerna där vi gör de här neddragningarna, så ser man att det här är egentligen områden av Sverige som borde vara ganska rika områden. Och där kan man också konstatera att hade vi samma
skatter... Men där är vi överens.
Hade vi samma skattesystem som i Norge till exempel, så skulle vi aldrig behöva ha den här diskussionen om Junselebon som ska åka 3 mil för att föda barn. Det skulle vara en total icke-fråga, därför att landstinget skulle vara fullfinansierat. Vi skulle kunna ha fler sjukhus. Men nu är det på det här sättet. Vi har ett väldigt centralistiskt skattesystem som tar in pengar från våra provinser. De hamnar i statskassan och sen fördelas de på ett väldigt orättvist sätt. Och nästan alla större investeringar görs i urbana områden.
Mm. Och det är ett problem, inflödet av pengar.
Ja.
Och där kan jag absolut se att det skulle gå att lösa så att regioner får tillbaka mer från sin produktion.
Men den frågan pratas det ju aldrig om. Och jag tycker så här att ilskan vänds ju också. Jag tycker ju också på något sätt att det här är ju en klassisk konflikt. De här 15 000 personerna som går ut och skanderar de marscherade ju dessutom till Hotell Kram där Socialdemokraterna i landstinget hade låst in sig och det stod då arga människor utanför och skrek och var jätteupprörda. Försökte tränga sig in, har jag hört också. Men någonstans så är det ju som att de här politikerna, de är också ganska maktlösa. Men alltså, jag tycker aldrig att ilskan vänds åt rätt håll. Jag tycker att ilskan borde faktiskt vändas mot liksom den här bizarra idén om nationalstaten som vi har, och den här bizarra fördelningen av medel som sker i det här landet. Och mot skattesystemet som brandskattar hela den här landsändan på resurser som vi väldigt, som vi behöver helt enkelt. Och jag tycker inte att det är okej.
Ja, vi har en sponsor till det här avsnittet av Norrlandspodden också.
Mm.
Och det är Akademikernas A-kassa.
Ja, vi gillar Akademikernas A-kassa för att de sponsrar vår podd. Det är vi väldigt glada för. Det är väldigt bra grej dessutom med A-kassor. Solidarisk uppfinning. Man betalar in och är man i nöd så får man hjälp. Från Akademikernas A-kassa får man 80% av lönen upp till 25 000. Men man kan bara gå med om man är akademiker, det vill säga om man har uppnått 180 högskolepoäng.
Men har man en gång gått med så gäller det att en gång akademiker, alltid akademiker.
Precis, så byter man jobb så är det helt okej att vara kvar. Man kan också gå med i förväg om man är på väg att ta till exempel en kandidatexamen. Så att det är bra att veta. Och är man inte kvalificerad att gå med så kan man med fördel gå in på en sida som heter väljaakassa.se. Och där kan man se vilken A-kassa som är rätt för en själv. Och vill man ha mer information om just Akademikernas A-kassa så kan man besöka akademikernasakassa.se på nätet för att få mer information.
Den här sommaren
har
ju delvis varit helt förskräcklig rent politiskt.
Mm.
Jag har varit alltså fruktansvärt politiskt deprimerad.
Mm.
Och jag kan också säga att jag har använt det uttrycket förut lite slarvigt.
Mm. För men nu vet
är
det vad
på
det är.
Riktigt. Ja, nu är det på riktigt.
Mm.
Nu har det varit ren och skär ångest inför läget. Hur känner du?
Jag kände att jag hade ett enormt behov av att släppa det också vid någon punkt. Att jag bara liksom, alltså, jag klarar inte mer. Och det kom ju också en vändning. Det var ju som att det liksom, från våren och hela sommaren och in i hösten, så blev det liksom bara värre och värre och mörkare och brunare och brunare.
Ja. Det var som att varje dag tänkte man, nu kan det inte bli värre än så här.
Nej,
och sen så blev det.
Och sen skrev Ivar Arpi något nytt skit liksom.
Ja, eller så kom det en ny opinionsmätning.
Ja. Och sen så kom ju den här bilden på pojken på stranden. Och så hände det ju ändå faktiskt någonting. Alltså det var ju faktiskt någonting som tändes. Och faktiskt ett äkta engagemang och uttryck för solidaritet runt om i landet. Som faktiskt ändå gjorde att de här värsta rösterna någonstans... Jag tycker ändå på något sätt att de kanske inte tystnade, det blev ändå lite lättare att bortse ifrån dem. Sen har ju saker och ting blivit ännu värre på grund av det där också, kan man ju säga. Jag menar, Sverigedemokraternas opinionssiffror går inte direkt neråt. Och nu tuttar man på flyktingförläggningar. Och det känns som att det är ett oerhört knepigt läge. Liksom.
Jag tycker att läget är så pass illa, dels för att jag har träffat människor, och du vet, man träffar folk som jag kanske ser upp till och tänker, det här är en trygg och bra person som har koll på läget och aldrig liksom deppar ihop, som säger att de är nära att ge upp nästan för att det är så fruktansvärt läget nu.
Mm.
Och då blir jag rädd på riktigt. Jag har så här för första gången på riktigt ställt mig själv frågan om det är värt det att ha det jobb jag har, till och med.
Mm.
Är det värt det? Och då tänker jag på, alltså inte på nuläget och inte visst att man får massa skit och ifrågasätts och sådär, utan jag tänker på vad som kan komma att hända i framtiden.
Mm.
Alltså spekulera i att Sverigedemokraterna får 32% i nästa val. Det är ju liksom inte helt omöjligt.
Jo, det måste vara omöjligt.
Man, jag kan inte... fast jag tänker att ett problem som vi har är ju att vi hittills så har vi underskattat SD.
Ja, det har vi gjort hela vägen.
Jag tror att vi har gjort det och jag tror att vi alla har gjort det och vi har liksom fortsatt att göra det. Man tänkte först att nej, men de kan inte komma in i riksdagen. Folk är inte så dumma. Och så kom de in i riksdagen och så tänkte man ja, men de måste ju ändå ligga kvar på den här nivån. Nu ser ju folk hur riktigt dumma de är när de sitter i riksdagen. Och så gick det mycket bättre. Mm. Och så ser vi opinionsmätningarna nu. Och jag vågar liksom inte tänka så. Förstår du? Jag känner att jag måste ha en beredskapsplan för det faktum att de eventuellt blir största parti. Mm. Och tillfrågar dem att bilda regering till och med. Och det kommer att finnas partier då, om 3 år i sådana fall, som är beredda att stötta dem. Jag är helt övertygad om det skulle bli så. Mm. Det är ju också en utmaning så att det gör att jag har men självklart. Det finns ju någonting på riktigt. Nu är det ju på riktigt också, mitt jobb.
Ja.
På ett sätt som det inte kanske har varit förut.
Nej.
Men det gör det ju också väldigt, väldigt svårt.
Mm.
För vad man än gör och hur man än gör så gynnar man ju SD.
Ja. Ja, jo.
Ja, nej, men, ja, nej, men det är ju så.
Jo, det har ju blivit så.
Och det spelar ingen roll vilken strategi man försöker.
Jag vet att du inte menar så när du säger det så här, vi har underskattat SD hela vägen, sa du. Men jag tänker att när man säger så, för det har man ju folk som säger hela tiden. Det är egentligen inte SD man har underskattat.
Utan väljarna. Precis.
Vi har
underskattat deras potential att växa.
Ja. Och vi har överskattat väljarnas liksom förmåga att hantera, jag vet inte vad det är de inte kan hantera, information kanske, fakta, medmänsklighet.
Jag bryr mig inte om det är fake, jag tycker det är för jävligt ändå.
Mm. Visst, som en skrev.
Mm.
Ja, och jag vet inte, det är ju som du säger också, att ditt jobb som ledarskribent har ju blivit på allvar. Tyvärr så har du ju kollegor som också liksom nu tycker att det är allvar, men som ju använder sin position till helt fruktansvärda saker som hade varit fullkomligt otänkbara.
För
ett år sedan hade man betraktat det som fullkomligt otänkbart att skriva sådana saker i stora svenska dagstidningar som de gör nu.
Och de närmar sig SD och de normaliserar SDs retorik och tankegångar. Och det ser vi ju också nu väldigt, väldigt tydligt resultat av i politiken.
Mm.
För den vändning som flera partier håller på att ta nu.
Ja, vi kan säga
som
vilka
Kristdemokraterna, Moderaterna, delvis Folkpartiet.
Mm. Ja, de har ju länge nosat på populismen. Men att
de nu verkligen uttrycker tydligt vissa... att de kan tänka sig ganska drastiska förändringar i våran flyktingmottagning och asylpolitik som inte heller hade varit möjligt av de partierna att göra om inte den allmänna debatten och opinionen hade förskjutits på det sätt som ni har gjort det sista året, halvåret.
Mm.
Och det här är ju bara ändå ett första steg. Men det är ju det. Titta hur det ser ut i Danmark. Titta hur liksom attityden är där bland liksom i stora medier.
Ja.
Vad är det som idag anses vara liksom PK i Danmark?
Mm.
I Danmark pratar de om de anständiga.
Mm.
Och det är ett fult ord.
Mm.
Och det där börjar ju smetas på människor i Sverige också som är politiskt korrekta. Jag får höra ett par gånger i veckan i alla fall att jag är liksom en godhetsknarkare. För att man står upp för någon slags anständig humanism.
Mm.
Och det är fult.
Ja, det är fult.
Och den vridningen, alltså frågan är hur långt det kan gå i Sverige och i svenska medier. Jag vet inte. Vad tror du? Hur känner du?
Jag vet inte. Man trodde ju inte att det här skulle inträffa till att börja med. Det som har hänt för mig de sista 2 månaderna kanske är också att jag har slutat läsa Twitter, för att jag kände att det var fruktansvärt, och också liksom jag skrämdes också bort därifrån på något sätt. Jag var med om en händelse där jag blev jagad av troll, och jag fick kanske ett par tusen mentions på över en helg. Och var tvungen att blocka kanske 700-800 personer under den där helgen. Och jag fick ett 10-tal rena dödshot från folk som skapade konton, skickade dödshot och sen tog bort kontona omedelbart efteråt. Det var jäkligt otrevligt, och därför har jag dragit mig för att liksom ge mig in i debatten igen, för att jag känner att det tar för mycket tid och energi, jag orkar inte. Dessutom så tror jag, eller jag vill i alla fall tro, jag vill hoppas att det inte är det här det händer, att det där är uttryck för någonting annat, att det där är en brun svart gröt av liksom det värsta skummet.
Ja, men så är det ju. Och det finns ju fortfarande en skillnad, tänker jag, mellan de här trollen som ju är ganska klart konstaterat en ganska liten klick människor som har jättemånga konton var och gör så här punktattacker på personer.
Det problematiska är att
det är inte den debatten som är viktig. Alltså det är jätteobehagligt när man drabbas av det.
Problemet är ju att det vi har hamnat i ett läge där det är helt omöjligt att ha en debatt i sociala medier ens med någon som är respektabel och seriös. Därför att trollen hårdbevakar alla de här meningsutbytena mellan personer. Så skriver jag någonting till Ivar Arpi, ledarskribent på Svenska Dagbladet eller motsvarande, eller han skriver någonting till mig, så finns det en liksom som ett helt jävla garde som bara väntar ner i kloakerna, och om jag skriver någonting som misshagar dem så väller de upp och attackerar mig och hans vägnar, och sen så kan han lugnt backa tillbaka och se det hända, och han är inte ensam om att ha ett följe, ett koppeltroll som ger sig på alla meningsmotståndare, och därför så blir ju åsiktsbrytningar idag är ju i princip omöjliga att genomföra, eller vettiga diskussioner blir omöjliga att genomföra.
Men det här har ju också lett till en så att säga väldig polarisering inom, som också har diskuterats, och det som diskuteras på ledarsidor och så, men en polarisering inom då det som kallas för borgerligheten. Jag har lite svårt för det eftersom jag skriver på en så kallad borgerlig ledarsida och inte identifierar mig riktigt som borgerlig. Men i den borgerliga sfären så har det uppstått en polarisering. Framförallt då mellan liberaler, och att det har blivit en tydligare gräns mellan liberaler och konservativa. Det är inte bara längre en enda stor borgerlighet, utan det
en enda stor mysig borgerlighet som hatar vänstern.
Nej, precis. Och det kan ju på ett sätt kan jag se det som någonting positivt.
Jo, det kan
eftersom
jag
också. Jag vill ju liksom splittra alliansen och så där. Jag tror inte att det är riktigt bra för Sverige så. Och agnarna skiljs från vetet. Men det som blir obehagligt och som gör att jag blir rädd på riktigt, det är när jag ser, och delvis har drabbats själv, att människor som man på något sätt har räknat som vänner och andra som har varit vänner med varann kallat sig för liberaler, kan man säga, och haft väldigt högt i tak. Alltså man har förenats i att man har grundläggande gemensamma värderingar, men utöver det så har man tillåtit väldigt olika åsikter och uppfattningar och gillat varandra ändå. Mm. Men nu är gränsen nådd där man inte längre kan det. Där liksom vänskaper sägs upp mellan människor för att den här frågan, det känns som vi tassar runt någonting här, men alltså frågan om flyktingpolitik, frågan om Sverigedemokraterna, kanske vi ska säga, där går gränsen. Nu vet vi vart gränsen går för vilken typ av åsikter vi respekterar att våra vänner har och vilka vi inte respekterar. Och det skrämmer mig jättemycket. När vänner inte, när vänskaper slås upp på grund av politiska åsikter.
Mm.
Eftersom jag då, till skillnad från dig, tänker att man ska kunna skilja på sak och person.
Det tycker jag är en jättekonstig, helt bisarr idé.
Men nu handlar ju inte det heller bara om vänskap. Det är klart att det finns gränser för åsikter som jag kan tolerera bland mina närmaste vänner.
Mm.
Och det är klart att det finns människor som jag kanske drar mig undan om jag tycker att de börjar, om vi växer ifrån varann.
Mm.
Så att säga. Men det här kom ganska plötsligt och brett och har slagit mot många på kort tid.
Mm. Tänker också på liksom vad, jag menar, i vår del av landet, där inte särskilt många läser de större dagstidningarna, utan, och allt färre ska man säga också läser lokaltidningarna, och som ju faktiskt inte speglar den här debatten särskilt mycket, utan i den mån man skriver om flyktingfrågan och boenden och integration och så blir det ju i nyhetspuckar. Det sätts väldigt sällan i kontext. Det är väldigt svårt att förstå för någon som är boende i en kommun och som det går dåligt för, vad det här får för konsekvenser, därför att journalisterna har inte resurser och kanske inte heller kompetens att göra den typen av större genomlysningar.
Och för att de inte heller tar del av traditionella medier.
Nej, precis.
Budskap, när det berättas om det, så att säga. Så att,
nej, precis. Så då, och så är de hänvisade till de här så kallade då alternativa medierna. Mm. Och som sprider ju rena...
Eller hänvisade, de väljer de här. De väljer de här alternativa medierna. Alltså ett exempel bara häromdagen som är i Norrland, det är då kommunchefen i Östersund.
Mm.
Som har varit väldigt tydlig i flyktingfrågan. Han, och det har varit liksom handling från första stund, och han förhandlar med fastighetsägare och nu ska det ordnas. Det verkar vara väldigt, väldigt ordning och reda på hur de planerar att ta emot flyktingar då till Östersund. Och han har även gått ut och pratat om att höja bevakningen på asylboenden efter alla bränder som har varit. Och när han gjorde det så möttes han av en sån här hatflod från alltså kommunmedborgare, alltså jämtlänningar och andra personer. En kommunchef liksom, som faktiskt gör någonting och säger att vi klarar det här.
Mm.
Blir bemött som om han vore en debattör på internet. Liksom.
Ja. Jag vet inte, det är... Nej, gud. Det är verkligen inte något roligt. Inget roligt läge överhuvudtaget, och fler och fler. Jag vet inte hur man ska hantera det faktiskt, ärligt talat. Jag känner att jag vill gömma mig. Jag känner att jag inte...
Du vill åka till Minneapolis och gå och shoppa i Mall of America.
Mm. Nej, ja, jag var där häromdagen.
Ja.
Ja,
jag såg det på Instagram.
Återvände till Mall of America.
Ja. Hur var det?
Ja, jag vet. Ja, du har ju också varit där en gång i tiden,
ja,
eller hur?
Ja. Jag var där 1996.
När det var ganska nytt.
Ja, och då var det också, tror jag, då världens största inomhusköpcentrum.
Ja, idag är det...
Innan de byggde i Dubai och någonstans i Kina är det, va, som är större.
Jag tror att det är tredje eller fjärde största. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt stort. Mm. Och ganska deppigt, måste jag säga. Men det ligger nära flygplatsen, så det är ändå lämpligt sådär när man ska åka hem från Minneapolis och ska besöka, ja, eller shoppa lite till barnen.
Det finns allt man behöver.
Ja, precis.
Ja, men alltså, du säger att det också är deppigt. Jag bara känner, för min egen, om jag ska vara så här jätteegoistisk, finns det någonting så här som vi kan kroka upp oss på som ändå är någonting positivt? Alltså, finns det någon ljusning? Finns det någon kraft? Finns det någonting man kan göra? Finns det...
Istället för att fly
man kan ju inte deppa ihop.
Nej.
Man måste ju fortsätta stå upp för det man tror på. Liksom. Och hur ska man orka göra det?
Mm.
Vad ska man hålla i? Liksom?
Ja, bra fråga. Ja, jag tycker att och det var du ju inne på också, det sociala livet kompliceras ju av att man inte riktigt vet var man har varann längre alltid.
Vet inte vem man kan lita på.
Och man vet inte vem man kan lita på. Det tycker jag är, det tycker jag är en otroligt obehaglig känsla, särskilt för mig då som inte kan göra skillnad på sak och person. Så att det är ju svårt tycker jag, för det grumlas ju liksom. Och både du och jag som inte då bor på Södermalm eller i valdistrikt där 30% röstar FI och 30% röstar vänstern och 30% röstar MP. Jag tror att både du och jag möter i vårt dagliga liv personer som mycket väl kan ha åsikter som vi inte vill känna till.
Mm.
Så att där kan man, om jag försöker så här räkna bakifrån och räkna bort saker, så kanske man inte kan knyta upp. Jag tycker väl att det känns väl lite banalt att prata om också, men jag tycker väl att alla de här liksom utslagen av vänlighet och solidaritet är väl, jag menar, är väl ganska schyssta. Mm. Och jag tycker så här, när man reser runt, man åker på Norrlandstågen här liksom, och man ser alla flyktingar från Syrien som liksom får hjälp med sina packningar av och på tågen, och folk som ler och är snälla och trevliga och liksom hjälper.
De flesta är ju det.
Faktiskt, alltså, jag tycker svenskar verkar vara liksom,
det är det man glömmer.
I gemen ett ganska vänligt inställt folk som ändå liksom inte alls hyser agg eller så. Det är ju tyvärr inget svar på hur man ska hantera de som beter sig.
Nej, men det blir ju lättare. Alltså såklart, om man fokuserar. Och det var väl det att jag kände också den här ljusningen ett par veckor under hösten efter den här bilden som spreds och sådär. Men min känsla av att nu vänder det var ändå så här ganska tillfällig.
Ja, oh ja.
Och det finns ju många parallella verkligheter, men det jag så att säga möter dagligen på jobbet är ju inte så mycket alla generösa, fantastiska, välkomnande människor.
Nej, det förstår jag. Det är kanske inte de reaktionerna du får i mejlen. En positiv sak om man, och det här är inte, jag säger inte det här av skadeglädje på något sätt, utan enbart därför att jag tycker att politisk tydlighet kan också vara hoppfull så att säga. Det är ju faktiskt att Sverigedemokraterna den senaste månaden med alla utspel de har gjort och både liksom utanför parlamentet och i parlamentet har varit väldigt, väldigt tydliga i all sin obehaglighet. Och att det, om det tidigare ändå var så att man kunde gå omkring och hysa någon slags tvivel om vad de egentligen var för ena och vad de egentligen tyckte och vad de egentligen ville göra med det här landet, så finns inte det på kartan nu. Det är väldigt, väldigt tydligt att det här är ett högerextremt rasistiskt parti som vars ideologi vilar på fascistisk grund och som vill genomföra någon slags kulturell rensning i det här landet och rättning i leden, och deras kulturpolitik ska liksom enbart gå ut på nyckelharpa och folkdräkt.
Ja,
och all,
fast du säger att du ser det här som att nu är det så tydligt, och visst, de är tydligare, men det är ju inte som att det här har varit osynligt förut. Det är ju inte som att det inte har berättats, och framförallt det är ju inte som att den informationen inte har varit möjlig att få förut.
Absolut inte, men jag tycker
ändå
att...
Och det är
ju
det som är det skrämmande, att trots att de är så tydliga med vad de vill och vad de är för slags parti, så vinner de anhängare. Det är ju det som är det som är mest obehagligt. Sen är det klart att det blir lättare,
jo, anhängarna...
det blir lättare på något sätt att bemöta dem när de är så här öppna
och
tydliga.
Och de anhängarna kan inte längre hänvisa till att Sverigedemokraterna bara är ett normalt parti som har lite så där allmänt realistiska idéer om invandringen och hur den ska äga rum. Det går liksom inte att hänvisa till det längre.
Alltså, de skiter i om det är fejk. Det är otäckt ändå. Ja. Nej, men ja.
Ja, jag vet inte. Nej, vi kommer väl ingen vart med det. Den politiska depressionen får väl bara helt enkelt fortsätta.
Men någon slags medicinering måste ju finnas. för att hålla den i schack.
Ja, vad kan
men
man
det
göra?
Är de här tågresorna och liksom de här mötena med människor som är...
Ja, det tycker som, jag.
Möta, möten med ja, godhetsknarkare det, ja. Emellan.
Ja, och även den mobilisering som faktiskt sker. Och jag menar, den har jag liksom sett i flera år runt om i massor med små liksom norrländska samhällen och byar. Mm. Och hur man startar liksom mottagningsgrupper och svenska klasser och insamlingar. Och
ja,
liksom,
hur människor deltar i praktisk integration.
Och att det för och, människor mm. samman, också liksom grannar och liksom boende i en bygd kommer samman och gör saker liksom för andra. Och det är en väldigt positiv kraft i det, så att säga. Och sen så får det väl sitta lite nazister i stugorna runt om då och skriva saker på nätet liksom. Mm. Så länge de inte tuttar på hus liksom.
Det är det de.
Men det är...
Ja, nej men du. Vi kan hålla kvar.
Ja, vi håller kvar
det där.
Mm.
De här fina initiativen.
Ja.
Norrlandspodden är en produktion från Teg Publishing.